Podcasten om terapi för oss vanliga. Här kommer jag att dela med mig av mina upplevelser och hur jag utvecklar mig från att vara en people pleaser till att bli en autentisk man. Vi kommer att få goda inspel från en professionell terapeut. Jag kommer att reflektera över mina situationer och jag kommer att bjuda in gäster som jag gillar att prata med om dessa teman. Vi snackar om att lämna illusionen, om den perfekta partnern, om hur strategier för att göra allt rätt misslyckas, hur det är när strategier kollapsar och hur vi tar oss tillbaka till verkligheten. Mitt mål är att ändra samhällskulturen där män uppträder som people pleaser till att hellre vakna upp och finna sitt autentiska inre. Detta får inte jag till själv. Du kan hjälpa till genom att prenumerera på den här podcasten, trycka likes eller dela den med andra. Och med det önskar jag dig en god lyssning.
God dag, Öystein. Vi är tillbaka.
Yep.
Det känns väldigt gott. Och få, jag får bara snacka igen. För väldigt många gånger så har jag känt att jag har ett behov för att få någonting sagt. Och jag har ett behov för att få ut någonting. Någon smärta eller något sånt där då. Och det fick jag ut ganska så gott om nu i helgen och... Ja, framförallt i helgen fick jag såna här små insikter och sen dess så, ja, vad ska jag säga? Jag fick en uppgift och gjorde den och sen så känns det väldigt behagligt. Det är som att jag kan bara sitta och snacka nu. Jag kan sitta och snacka om vad som helst. Det påminner mig förvisso om när vi snackades vid här för en stund sedan så lyckades du ställa ett spörsmål till mig. Och så fick jag gräva väldigt långt ner i sorger och smärtor. Så att, det positiva, det går över det också. Hur har du det bort hos dig?
Här är det väldigt bra nu. Har ju haft ett takprojekt. Fått skifta hela taket och det har varit inrammet i stålkonstruktioner runt hela huset. Så det kom inte ut på terrassen en gång. Mm. Och duk över, så det bor i tält i 4-5 veckor på en måte. Med hus i tält.
Ja.
Och när du kikar ut kökenvinden så är det akkurat som du ser ut som sitter i fängsel, vet du, där såna gitter utan. Ja. det försvann nå resten av det försvann på lördag förmiddag. Då var det 14 stycken i gula kläder som gick och plockade ner allt samman. Så nu är jag fri.
Känns det så?
Ja, det var faktiskt.
Känns lite som att du har varit i ett fängsel.
Ja, för det tar utsikten och allt, liksom. Du bara sitter och det är så tätt på. Och inte minst när det är folk, när det är massor av människor som jobbar upp på taket och banker och sager och
ja, det är klart.
Och, på, och löper runt.
Icke spring på taket, det är farligt.
Ja, det får passa på
men,
sig.
Men åh, jag har varit lite nyfiken nu på den här känslan då. Den här frihetskänslan eller att sitta fångad i ett fängelse i ett eget hem.
Ja.
Så vad är då ett hem?
Ja.
Det måste ju vara mycket mer än bara de här fyra väggarna då.
Ja, det är ju kanske en slags en liten utvidelse av dig själv. Alltså du på en måte skyver huden din ut någon meter så du får ett större rum. Hvor du kan være, fylle ut deg selv. Egentlig, det er jo kanskje det som er behovet da, at det er et sted hvor du kan ha en større space enn bare skinnet ditt, holdt jeg på å si. Og det har med trygghet å gjøre også, at du er trygg der.
Ja, og da har du jo de fyra veggene, ytterveggene.
Mm.
Men om vi nå setter lite galler framför fönstret, och kanske ett sån här plastskynke också. De fyra väggarna är ju fortfarande kvar. Det är de samma väggarna. Det är utanför fönstret har hänt någonting.
Ja. Og det jo, selv om vi på en måte lukker oss inne i et hus, så vil vi jo gjerne ha følelsen av frihet også. Altså at vi kan velge, vi kan gå ut, vi kan på en måte se ut, vi kan forholde oss til omverdenen. Og det er jo kanskje det som blir litt sånn visuelt begrensa, da, når du får akkurat som en opplevelse av noen spikrer igjen døra di, så du kommer ikke ut engang.
Ja. Ja. Fengelse i mitt eget hjem.
Ja, husarrest er jo noen som har, ikke sant?
Jeg undrer om jeg har hatt det noen gang.
Ja,
Jeg
kanskje.
burde ha hatt det. Jeg burde vel ha hatt det. Jeg var jo ikke helt engla barn.
Men tenk på sånne, i sånne regimer og sånn, sånne
Ja,
ansongs...
just det. Ja. Ja, de var litt mer alvorlige da, enn mine, kanskje. Når man har fotbojer og sånt.
Ja.
Hvilken frihetskrenkelse, den er tøff.
Ja, og det er jo greit å kunne kjenne på det uten at du nødvendigvis trenger å være frihetsberøvet.
Men følte du et behov av å komme ut?
Nå er det jo sånn med oss mennesker at vi blir jo veldig adaptive, altså tilpasnings... dyktige, og det rasjonelle hjelper jo til der. Så jeg vet jo liksom at ok, dette har en overgang. Om noen uker så er det over. Sånn at da kan du liksom klare det. Og det hjelper jo. Så jeg hadde på en måte bare et sterkt håp om at det skulle gå over til påske.
Ja,
Og det
ja.
gjorde det. Ja. Så det er jo Og det plutselig var også hvor Når da det plutselig bare forsvant alt det her, så var det nesten som Og så faller veldig fort tilbake igjen til Og du glemmer at det har vært der nesten. Ikke
Ja.
sant? Plutselig så er det sånn som det pleier, og da glemmer du at det ikke har vært sånn. Så vi er veldig sånn, i hvert fall opplever jeg veldig sånn Her og nå er det sånn. Ok, da Er det nesten som det alltid har vært sånn?
Ja, det är väldigt fascinerande. Jag fick en tanke på det här med kvinnor som föder barn. Alltså, hade de inte haft den där glömskan så hade de bara fött ett barn.
Ja, det kan du si.
Och jag antar att det fungerar så egentligen med allting som har en negativ påverkan på oss. Ja, men jag har ju själv gått vad säger man, pissa i det blå skåpet. Jag har ju gått in i och gjort fel saker flera gånger, samma fel flera gånger. Det har jag
Ja.
gjort. Och kommer säkert göra det igen. För jag glömmer bort hur det var.
Är det ett svenskt uttryck, att pissa i det blå skåpet?
Jag tror jag blandar ihop två stycken ordspråk här.
Okej. <Okay.
Det var militärtjänsten sist. Man trampar i fel bötta i alla fall. Ah,
coughs> Oh ja, tråkig i salaten. Nej,
jag tråckar i salaten eller något liknande. Jo, jag tror det var militärtjänsten man pissar i blå skåpet. Då var det
Ja,
bara.
men poenget er at du ikke drar lærdom, da. At du ikke lærer av din egen smerte, men gjør det om igjen.
Ja.
Ja, ok.
Jag menar, ja. Alltså, det ska inte så mycket hjärnforskning till för att se att jag har gjort samma saker flera gånger.
Ja.
Den här gången så jobbar jag ganska mycket mer med att lära mig av det då. Det gör jag.
Ja.
Men ja, sen får vi bara hoppas att det hjälper.
Det som i hvert fall er sikkert, er jo at det hjelper lite at noen sier at det ikke er lurt. Du må teste det ut selv. I hvert fall når du er barn. Så kanskje det er sånn at egentlig alt handler om å erfare. Ikke å vite hvordan det er, men å erfare hvordan ting er. Oppleve det.
Ja. Det är kul att säga, för att jag hade ett samtal nu på morgonen med en ny bekant. Där ett samtal i temat kom upp om det här med lojaliteten. Och det blev beskrivet att lojaliteten, den finns hos dig, Robert. Och så i min hjärna så hör jag, och så vill jag gärna tro det. Men det har aldrig blivit testat. Så att jag hör du säga det, men innerst inne så vet jag ju inte innan vi får det testat.
Ja.
Och det är ganska intressant. Och så är ju med allting. Jag fick ett liten, alltså jag sitter ju kvar i det här dramat och så skapar jag väl drama i det här med relationer. Jag har ju varit i en lång relation. För mig var den väldigt, väldigt lång. Och i relationen så tänkte jag i stort sett bara bra om den. I stort sett, inte hela tiden. Och så har jag haft en egenskap att sätta upp henne på en hög piedestal. Det vill säga att hon är, ja, väldigt, väldigt bra. Det är väl det som är poängen med piedestaler. Man höjer upp dem till kanske orimliga nivåer. Och jag kom att tänka på det, för jag såg en sån här på Instagram där just det här med en people pleaser. Två varianter. Antingen har man svårt socialt, i sociala sammanhang, man börjar pleasa andra. Och där känner inte jag att jag har några problem i sociala sammanhang. Eller så höjer man upp en person på en piedestal. Och det är klart att där fastnade jag ganska hårt då. Och det var väldigt intressant. Och så massa andra saker, så kom den här uppgiften att när en relation tar slut så är det väldigt lätt att, som jag har gjort, bara tänka på de positiva sakerna som var hela tiden. Och framförallt alla fel jag har gjort, hur jag borde gjort annorlunda. Vilket gör då att jag gräver ner mig i den här gropen av relationsgruppen. Jag blir kvar i den så länge. Och jag har förstått att det är ganska vanligt när man har varit tillsammans länge att det tar tid och allt sånt där då. Och så fick jag den här uppgiften att göra en lista. Ta ett ark, dela det på två. Positiva saker som du har upplevt. Negativa saker som jag upplevt. Och jag kände ju skräck och gud, det kan ju inte jag göra. Herregud, ska jag skriva upp negativa saker? Det går ju inte. Tänk om jag sårar någon? Tänk om det är någon som blir ledsen? Jag gjorde det. Och det är som alltid när man skriver så blir det lättare när man väl kommer igång. Men efteråt så känns det ju väldigt behagligt, känns mer ärligt. Det är mer ärligt hur jag har upplevt den här personen.
Ja, men du klarte det.
Jag klarte det.
Ja, okej.
Jag fick mig en liten lista.
Ja.
Och så självklart, jag kan inte göra någonting utan att ta en liten blame och skam på mig själv förstås. Men det tunga är ju att hur kunde jag finna mig i det?
Ja.
För det jag känner, min filosofi, tänker, jag vet inte riktigt, på något sätt har det i alla fall, är att hon gjorde bara det som var naturligt för henne. Hon har inte gjort någonting för att skada mig. Eller att göra att jag skulle dåligt, utan det var ju bara att jag tolererade någonting som inte jag ville ha för mig själv. Så när jag läser listan, ja, det är ju saker som hon har gjort, då, men det är ju jag som har tolererat felaktiga saker mot mig. Så det var rätt häftigt att testa den listan.
Det er jo et faktum at i de fleste relasjoner så kan det være slik at den ene part tar mer ansvar for å opprettholde relasjonen enn den andre. Altså da, dette kan være i alle typer relasjoner. Sånn at at du kan Og det er gjerne ubevisst, da, at du kanskje kan ta ansvar for det negative selv. Og tillate den andre part å på en måte være bedre. Og grunnen til det er jo for å ikke konfrontere. For det kan være en risiko, nemlig at det blir et brudd. Ikke sant? Og da er det gjerne to parter som møtes, hvor den ene er labil til det. Altså du har på en måte, den ene har lært å ta mye ansvar for å tilpasse seg og være syndebukken, ikke sant? Eller i så måte. Og så er det en annen part som kanskje er vant til å flyte litt på å bli tatt ekstra hensyn til. Ikke sant? Og da blir det jo en match i det. Men det blir en ubalanse, da. Ikke sant? Det blir en ubalanse i det. Hvor én tar mer Ok, hvis det er noe som er feil her, så er det sikkert min. Ja, og da kan den andre leve i illusjonen om at det er sånn. Men du gjør det på en måte for for at ikke det skal bli en konfrontasjon, da.
Jag kan se den ena parten här. Att jag gör det jag kan för att slippa konfrontation. Jag tar på mig ansvaret för det som är felaktigt och sådär.
Ja.
Hur är den andra personen i den relationen? Ge dem till över ansvaret. Det är ditt fel.
Ja, alltså det handlar ju om alltså det vi kallar att vi inte... deler av oss som ikke vi eier, og det kan være i begge kategorier her. Altså, det vi vanligvis tenker på er jo at skal vi si, negative ting kan vi ha en tendens til å ikke se ved oss selv. Altså, vi på en måte dekker til det vi ikke, som vi ikke er fornøyd med. Men så kan vi plutselig se det hos andre, ikke sant? Projeksjon, som vi kaller det. Men det kan gå begge veier. Det kan være de positive tingene. Det kan være gode egenskaper som vi ikke klarer å se at vi har selv. Men da trenger vi noen andre hvor vi kan projisere det på og se det der ute. Og dette har jo med hva vi lærer når vi vokser opp, ikke sant? Hvis vi lærer at vi ikke er noe bra, så lærer vi å underkjenne. Ikke se oss selv som med positive kvaliteter. Altså, det er ikke svart-hvitt her, da, men elementer av det. Og da vil vi trenge noen som vi kan sette på en pidestall, altså, hvor vi kan plassere de tingene vi ikke eier i oss selv. Og det kan være både positive og negative ting i det. Ja.
Där pedestalen kommer in.
Ja.
Att jag kan inte se mina egna positiva sidor så jag behöver någon annan.
Och så är det någon som har en partner som de bara ser som dålig, ikke sant? Och bara rakker ned på. Da har du på något sätt placerat alla de icke gode tingene ved deg selv på en annan. Och så angriper du det där, ikke sant?
Är dessa två en bra kombination, en bra match?
Det er jo en match som ofte blir til fordi at den er veldig statisk og veldig Man trenger hverandre på en måte. Så det blir en slags avhengighetsrelasjon. Og den blir jo veldig vanntett. Den holder i tykt og tynt. Inntil selvfølgelig, hvis man da begynner å oppdage, altså ta tilbake noen av de projeksjonene, så vil det jo bli Da begynner jo båten å gynge. Ikke sant? Da kan det hende at
Ja, då blir det gärna en instabilitet i den här relationen. Jag vet inte om jag gillar det där så mycket och se det för mig att man är motpoler där. Men samtidigt så ser jag att det är väldigt många relationer som är motpoler. Och ibland långt ifrån varandra. En jättehög piedestal och en jättedjup grop. Eller så är det en liten piedestal och en liten grop bara. Det är väldigt sällan. Jag vet inte om jag har sett några det är på samma nivå.
Nei. Altså det er jo, man kaller det gjerne tilknytningsmønstre, dette her, da, for det er jo, og ofte så er det en slags ubevisst allianse i det også, hvor formålet er å få en trygg relasjon. Så jeg er villig til å ta noen projeksjoner fra deg, og så tar du noen fra meg, og så har vi en allianse gående, ikke sant? Som gir en viss trygghet for at vi trenger hverandre. Jeg
Ja.
tilbyr å trenge deg sånn at du blir trygg, og så kan du trenge meg sånn at jeg blir trygg.
Ja, just det. Jag är väldigt fascinerad av tema. Och så inbillar jag mig att i min värld så är båda lika dysfunktionella. Båda är lika dysfunktionella, annars hade de inte matchat varandra.
Det er dysfunksjonelt fordi at du er ikke hel. Du er på en måte Du trenger noen for å
Ikke
plassere noe
sant?
av deg selv på.
Og så kollapsar den här relationen när då den ena börjar ta tillbaka sina saker eller förändra sig på något sätt då.
Ja, det kan
Vem
jo
det nu är.
hvertfall bli litt ustabilt, da. Eller at det blir litt
Ja, det blir lite ustabilt och så kan ju det korrigeras, men blir det för ustabilt så kollapsar det ju. Som individer Så nu blir jag tvungen att säga någonting som jag inte har så stor lust till, för det handlar ju om att för jag har ju en jalusi. Jag tar det norska ordet så inte svenskarna har att det är en svartsjuk, en avundsjuka. Jag vet inte riktigt skillnad på de två orden. Att det var så otroligt lätt för henne att bara gunna på och gå vidare och ha det kul och ha det allt det där. Och då tänker jag väl lite så här, kan det vara så att den personen, den individen då som blev placerad på piedestalen i vad ska vi kalla det, i ett liv utan relation också fortsätter att vara där uppe och ha det bara kul och party hela tiden, fest.
Nå kan det jo hende at den annen part kan føle en viss uro når hun opplever at mannen driver og jobber med å bli mer autentisk og mindre pleaser. Det kan jo skape en viss uro. Da må jeg kanskje tenke på at jeg må finne et annet beite, muligens. Her gjelder det å være litt føre var. For hvis han plutselig skal bli mer fokusert og
Ja, då kan ju den workshopen, den kan ju försvinna ut genom vinduet.
Ja.
Då försvinner ju den, vad ska jag säga, kallar skuffen där jag kan dytta ner allt jag inte vill ha.
Ja.
Den försvinner.
Ja.
Och den ser jag att det blir ju en oro för båda parterna. Det klarar jag ju att se. Men jag tänker mer på när relationen väl är över. Om
Ja.
man ska gå vidare med sitt liv.
Ja.
Så inbillar jag i alla fall, jag inbillar mig att om jag har varit nere i gröften och jag har tagit på mig det negativa, det var jag som var dålig hela tiden, så har jag vanskligare, svårare att komma framåt i livet. Än om jag varit uppe på pedestalen och du var dålig, jag var bra. Och gå vidare där uppifrån. Och fortsätta sitt liv. Jag inbillar mig att... Eller så är det bara det. Inbillar mig för att jag har det kanske trista. Kanske lika trist i båda lägren.
Okej, så visst är det så att du har en tendens till å havne litt nede i det mørke og smerte. Men det ordner seg fordi at du har en partner som kan ha det lett og lyst og sånn, så det blir en balanse i det. Men hvis det blir et brudd sånn at du ikke har den relasjonen mer, hvor skal du da på en måte ha det lyse og lette i livet ditt? Ikke sant? For du får, har du på en måte, er det avstand til det? Det er det som er litt med relasjon også, at det du ikke eier eller på en måte har tilgang til i deg selv, det kan du oppleve i relasjon tett på med en annen. Nesten som en utvidelse av deg selv. En bærer
Ja.
av det ikke eide. Men når det blir en avstand, den går videre, ikke sant? Så mister du på en måte den connection. Så da må du enten finne det i deg selv, eller finne noen andre å legge det på.
Ja.
Best er kanskje å finne det i seg selv.
Ja. Jeg kjenner at det har skjedd så mange saker. Nå kjenner jeg kjenner i meg selv. Ikke bare at jeg tenker at jeg skal gjøre det, jeg kjenner i meg selv at jeg begynner å gjøre det. Jeg går djupt inn i meg selv og kjenner etter. Jeg havnet just i det her samtalet med en venninne som i hvert fall ikke ville bli partner med noen tidligere relasjon enn tidligere partner. Jeg vil ikke ha med dem å gjøre, egentlig. Men fortsatt kjente en sjalusi på at de hadde någonting, de hadde en relasjon eller de hadde någonting som så bra ut. Det så ut som at de hadde bra. Og det er just der jeg tenker meg at når jeg tar på meg ansvaret, når jeg tar på meg skulden for at det gikk dårlig, så har ikke jeg det bra. Og det er slitsomt å se at den andre har det veldig bra. Og hvor lykkelig og bra den personen har det. Det er jo ondt. Og så kommer den her som du sier at om jeg tar til meg alt det mørke hele tiden. Alt det mørke tar jeg til meg. Jeg tar ansvaret for det mørke. Så at bare gi meg det mørke, ditt mørke. Og så er du ljuset. Lys opp min hverdag. Så skal jeg bære alt det mørke. Og det her har jeg ikke tenkt på tidligere. Så at om jeg nå slutter å ta till med det mörka, utan jag reflekterar tillbaka, så måste då hon i det här tillfället, hon ta hand om det mörka själv. Och det betyder att då har hon egentligen inte så där glatt och bra som jag inbillar mig.
Ja. Det er jo bare én side av saken, det som er glatt og bra, som du sier.
Ja, det er den ene siden.
Så kan man jo bære med seg det andre også en stund, men før eller siden så må du finne et sted å legge det fra deg. Hvis ikke du vil ta det inn da, og eie det. Og det kan jo ofte være, det er liksom en sånn, jeg vet ikke om man skal kalle det en myte, eller noe man gjerne sier da om menn, at når det blir et brudd, så plutselig så er de brått tilbake i et nytt forhold. Ikke sant? Og det er akkurat som om det er et behov for det. Og det kan jo være litt av det, at du, ok, da forsvinner igjen, og så må du holde noe du ikke vil ha en stund, og så må du finne noen hvor du kan legge ganske fort. Ja. Men det er jo ikke Dette er jo gjelder jo for alle kjønn, skal jeg si.
Ja, jeg leste noen statistikk at kvinner faktisk oftere går inn i en relasjon. Jeg hadde en aning.
Ja, det kan hende.
Jeg antar at vi er samme skrot og korn, både to her i det her fallet.
Man kan vel nesten si det sånn at hvis noen går inn i en relasjon, så er det en kvinne og en mann. Altså normalt, da. Så
Ja,
det
ja.
er jo likt på en måte.
Ja, det der er jo veldig kul. Det er veldig kul statistikk der. Og det er så fantastisk at det handler jo om otrohet da.
Ja.
At menn, det er så mange menn som er otrogne.
Okay.
Ja, ok, det er menn som er. Med hvem? Hvem er de otrogen med?
Aha.
Er det mange menn som er med veldig få kvinner? Eller er det så at det er like mange på hver side?
Ja.
Og det er lika samma sak som det med relationer. Man blir ju tillsammans med en ny. Var kommer hon ifrån?
Ja. Kanskje det er
Ja.
mange profesjonelle kvinner.
Ja, det kan vara det. Nej, så det känns för min del känns det otroligt fint just nu att jag går inte ner så djupt i mörkret när jag pratar om någonting. Utan okej, okay, så här var det. Så här är det om dagen. Och kunna leva med det och ha det bra.
Ja.
Och så hade jag uppdrag från senaste gången vi pratade om det här med uppfostra barn. Att vara lite mer liberal och fokusera på mina behov. Sitter de och spelar iPad hela tiden så låt dem göra det tills jag har behov av hjälp och så. Och det har funkat väldigt bra.
Okej.
Fram till igår.
Ja.
Då såg jag de här tecknen. Nu har han suttit så länge på skärm och iPad att han blev ofyslig.
Ah.
Det blev slitsamt att ha honom runt oss båda då. Och det vet jag, och då känner jag lite att det där orkar inte jag tolerera. Jag orkar inte ha det dramat. Jag kan ju öppna dörren, kom det ut. Det är lite svårt klockan 10 på kvällen som en god far.
Ja. Men det
Så.
er også ditt behov. Jeg vil ikke ha det sånn. Altså, som er noe annet enn du altså hvis du legitimerer det som barnets behov. Jeg mener at du har behov for noe annet enn at jeg trenger at vi har det annerledes. Ikke sant? Altså
Ja,
ditt behov.
just det. Mitt behov är att Vilket har sånt språkbruk hemma.
Nå er det litt ubehagelig å være sammen med deg når ikke sant, når det er sånn, altså for meg.
Ja, just det.
Og det er jo en reell ting, ikke sant? Det er jo noe du opplever.
Ja, just det. Den har jag inte tänkt, för det var ju fortsatt mitt behov.
Ja, og det er jo snakk om å være reell
Ja.
i relasjon, ikke sant?
Ja, väldigt bra. Så då kan jag fortsätta en stund till då.
Ja, men det er fint å være oppmerksom på det. Altså at du ser liksom
Ja.
ser det.
Just det där du säger att jag är uppmärksam på det. Det har jag ju märkt att det blev en stor skillnad. Att jag är uppmärksam på mitt eget reagerande. Mitt eget agerande. Väldigt ofta. Och det känns så där lite wow, power. Jag klarar, jag börjar få kontakt med mina känslor.
Ja.
Och det är det stora målet att få kontakt med dem.
Ja, og det er jo fordi at du gir de altså du validerer det. Altså du de har betydning. Hva du føler og hva du kjenner er faktisk relevant. Og det kan vi jo ha med oss noen hver, at vi lærer at vi er ikke relevante. Det er andres opplevelser og bedrifter
Ah.
som teller, ikke sant? Ja. Og det er jo standard barneopplæring, det, ikke sant? Du gjør som jeg sier. Ja. Og da trenger vi på en måte å omprogrammere det, eller ta til oss opplevelsen av verdi. Hva jeg føler har faktisk verdi.
Ja, det är den där med att ja, värdesättning av sig själv. Det är väldigt svårt. Det är väldigt svårt att göra. Jag ska komma ut i världen igen.
Ja.
Och jag ska bara avsluta. Är det lov att skryta lite?
Ja.
Och ta fram lite så här skryt och macho och maskulinitet.
Ja.
Jag tränar ju kickboxning.
Ja.
Och för de som inte vet vad kickboxning är så handlar det om att egentligen misshandla varandra.
Yes,
Fast
okay.
under ordnade former.
Ja, i
Det
däng.
finns regler. Och då ska man härda varandra.
Oh.
Och det här tillfället så ska vi stå och slå på varandra i magen.
Ja.
Med handskar. Vi har ju handskar på oss. Så det gör inte sådär jätteont. Och så får vi väl hoppas att min träningspartner inte hör mig då. Men jag klarade mycket bättre än honom. Han
Okej.
är 10 år yngre och han stod och slog och slog och slog och jag bara kör på, kör på, kör på. Kom igen, kom igen. Och så gav jag tillbaka. Och han klarade inte det helt. Så det kände jag som att man.
Det är ingenting är bättre än att utkonkurrera de som är yngre än dig.
Ja, men det är ju väldigt mycket det, som jag ser det i alla fall, att det är den här, vad ska jag säga, kampen hela tiden, konkurrensen hela tiden om att vara den tuffaste. Och det ska jag gärna prata, det ska vi ta nästa gång, tänker jag. Vad som sker när det feminina börjar konkurrera med det maskulina. När de ska ta sig in i konkurrensen
Ja.
och bli alfa, alfa då.
Ja, okej.
Det får bli nästa gång där, så att då har du någonting att ta fram lite goda svar till mig sen. Facit.
Okej.
Lägger ingen press på dig här nu.
Nej, nej, nej. Nej, då.
Det
Men det är det.
är tid för kaffe nu, så Öystein, tack för denna gång, så ses vi snart igen.
Ja. Tack för en fin prat. Okej. Okay.